Hej och välkomna till Svenskt Trä-podden. Svenskt Trä, vi är en organisation och det framgår ju rätt tydligt av namnet som jobbar med det fantastiska materialet trä. Vår passion är att informera, inspirera och instruera om träprodukter i alla dess användningsområden. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svenskt Trä och jag har också förmånen att få leda det här lilla samtalet som vi ska ha idag. Dagens poddavsnitt kallar vi för Trä, trendigt och hälsosamt. Men kan det verkligen vara möjligt? Har gamla gulnade gillestugor i Furu blivit trendigt igen, kanske ni frågar er. Och att trä är hälsosamt? Finns det verkligen några belägg för det? Och hur kommer våra konsumtionsmönster att förändra sig baserat på alla de förändringar vi ser i samhället idag? Och vilken roll kommer trä att spela i det? Det är detta och mycket annat som vi ska prata om i dagens avsnitt. Och då hälsar jag välkommen till våra gäster här i studion i Stockholm. Vi har Stefan Nilsson på plats, också känd som Trend-Stefan.
Jajamän.
Bloggare, tv-profil och vad mer?
Ja, allt möjligt. Vad gör man inte nu för tiden? Ja, det är jag. Det är Trend-Stefan med svenska folket. Jag hittade på det själv för ungefär 20 år sedan. Jag tänkte, det här läskiga ordet, trend. Alla är ju livrädda för trend och tänkte att det kan få bli lite farlig.
Jag tycker det är ett supervarumärke.
Tack.
Vi har också en annan Stefan i studion, Stefan Lundin. Du är bland annat arkitekt på White Arkitekter. Men du har också en del andra strängar på din lyra.
Ja, det har jag väl fått nu kanske framförallt på senare år. Jag jobbar ju ursprungligen som praktiker och ritade mycket för psykiatri, rättspsykiatri och starta inom vård kan man säga. Men efterhand så har det blivit mer teoretiskt intresse kring varför kan fysisk miljö bidra till hälsa. Och ja, det är det jag funderar på och svaret får ni idag.
Det ser vi fram emot. Sen har vi Björn Nordin här. Du jobbar på Svenskt Trä med interiör och design och livsstilsförändringar. Vad gör du om dagarna?
Och vad gör jag om dagarna? Det kan man undra. Nej, men vad heter det? Jag brinner verkligen för det här med formgivningsfrågor och designfrågor. Och får man lägga in ett sånt material som trä också så det är pricken över hit liksom.
Ja, underbart. Och med oss på Zoom, inte med här i studion, så har vi också Thomas Nord, lektor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Välkommen Thomas, hoppas du hör oss bra.
Ja, tack så jättemycket. Det är kul att få vara med där och prata om det här spännande ämnet. Jag har ju lite haft möjligheten att få följa den här utvecklingen då med trä eftersom jag forskar då inom företags affärsutveckling. Och nu under de senaste åren, men hur kommer hållbarhet in? Kan vi skapa de här hållbara strategier och hållbara affärsmodeller? Och kanske då det här med välbefinnandet. Hur kommer det in i företags affärsstrategier? Kan vi dra nytta av det på något bra sätt då, så att det blir bra för företag och förstås för oss alla människor?
Ja, välkomna allihop. Det ska bli jättespännande att höra vad vi kommer in på för ämnen idag. När vi börjar diskussionen så kan vi ju inte undvika att börja med situationen som vi har i världen idag. Vi har en pandemi som påverkar oss alla. Stefan, Trend-Stefan får vi säga då för att hålla isär er. Hur ser du att detta påverkar våra liv just nu?
Oh, det är ju jättekomplicerat att prata om de här sakerna. Men det är ju mitt jobb att fundera på vart är vi på väg. Liksom. Och jag satt igår kväll också såklart och förberedde mig och tänkte på vad ska jag säga? Vad ska jag berätta för omvärlden nu? Liksom? Vad ska jag berätta för den här målgruppen? När jag tittar på mina kollegor och tyckare i branschen så säger ju folk att men det som redan har initierats kommer rulla men fortare. Alltså då kan man prata om begrepp som digitaliseringen. Nu har vi ju Thomas här på Teams eller Zoom eller vad det nu var för någonting. Och det är ju en del i detta att det som vi har börjat kommer öka. Och då kan man prata om urbanisering, man kan prata om kanske till och med hållbarhetsfrågan. Alltså allt detta som har börjat kommer liksom fortsätta men öka. Men jag vill ju mena att det är inte riktigt, det är lite för enkelt att säga så. Man måste tänka helt annorlunda. Vår värld, vi går igenom ett paradigmskifte. Vi kommer liksom bli, vi kan liksom inte ana hur vi kommer leva våra liv om 2 år. Det är helt orimligt att kunna göra det. Men det är bara att titta på en sån sak som detta med statistik som jag tycker är liksom lite roligt. Det finns ganska lite statistik, men det finns. Jag tror att det var, nu ska jag ta fram mina anteckningar nu. Och då har jag själv noterat, vad fasen. Jo, 52% av alla ungdomar i USA mellan 18 och 29 har flyttat hem. Alltså, detta är ju en enorm information. Detta påverkar alla. Alltså dessa ungdomar kommer flytta hem. Häromdagen så såg jag på nyheterna det pratas, och det dök upp vid några tillfällen att de pratade om att London är tomt. Alltså de här kommersiella fastigheterna, folk har liksom lämnat City London. Och hur kommer stadsplaneringen? Alltså vi fattar inte hur annorlunda våran värld kommer bli. Och det tycker jag är spännande.
Ja, det är otroligt spännande.
Thomas, du som forskar på de mer ekonomiska aspekterna, hur har detta liksom förändrat ekonomin i samhället och vilka ekonomiska trender tror du att vi kommer att se med anledning av pandemin?
Jag hakar på Stefan där som när vi säger att ekonomi det är ju hushållning med knappa resurser. Att vi försöker få och utnyttja det så bra som möjligt. Och att företagen vill ju förstås skapa konkurrensfördelar. Och då har vi ju trenden, har ju alltid varit under väldigt lång tid, att man går mot lägre priser. Alltså att vi ska få våra supply chains att bli så optimala som möjligt. Och då har vi ju gått mot en kanske en ökad globalisering. Så globalisering som en följd av digitalisering. Vi har lättare att hitta bra leverantörer ut långt bort egentligen. Men nu med pandemin, när vi stänger ner, då blir det ju svårare att få att vara säker på att du verkligen får din leverans. Både som slutkund att ja, men finns det här att köpa, men även för en producent att producera dina varor. Den där utvecklingen då att ja, men kan vi verkligen lita på våra supply chains? Blir ju att man, en del företag kommer och börjar fundera på, ska vi flytta hem vår produktion? Är det bättre att ha den lite närmare? Och det kopplar ju också tydligt då till det här, vad vi själva som slutkunder vill ha, alltså det regionala tänkandet. Ja, men vi ska stödja de lokala regionala producenterna. Så att det, den här trenderna, alltså lite ekonomisk trend, kopplat då till hur vi uppfattar det här.
Så mer lokalt och lite mindre globalt, är det din spaning? Det låter ju lite oroväckande för vår träindustri som är väldigt beroende av export.
Det skulle kunna vara det, men ändå just det här, för det är ju en risk som man ska hela tiden balansera risken med att okej, kan vi få den här råvaran mot, är den billigare eller alltså, vad ger det här? Den här ökade risken. Det är ju det som är en riskhantering som vi ser, och den har blivit lite annorlunda nu i och med den här med pandemin, ser jag.
Och det är klart, i ett land som har består till 70% av ytan består av skog, så är det ju också en ordentlig möjlighet att kunna utveckla konsumtionen av trä just med lokala råvaror här i Sverige då. Vad tror ni, Stefan och Stefan? Håller ni med om det här?
Jag kan inte uttala mig så mycket om hur utvecklingen i världen ser ut, ekonomin och hur allt detta påverkar. Men jag har ju mycket funderingar på hur trä påverkar oss som företag och som konsulter när vi jobbar. Men det återkommer väl till lite senare, skulle jag tro.
Ja, precis. Trend Stefan.
Jag tror att vi har en övertro på det lokala. Nu är jag då motvallskärringen. Jag är den jobbiga killen. Förlåt, Mattias. Men ja. Det, sån är jag.
Ja, vi vet ju det.
Ja. Men jag tror att vi har en stark övertro på att nu kommer vi handla lokalt. Det finns en jättestark tro på det. Och det kommer vi inte göra, menar jag. Därför att vi kommer fortfarande gå till 7-Eleven och köpa Snickers ifrån USA. Liksom. Alltså det. Vi köper inte godiset som är gjort här på Östermalm. Liksom. Det gör vi inte. Och det kommer inte synas. Det handlar om en efterfrågan och en tillgång som Thomas är inne på. Liksom. Och det kan handla om den perspektivet. Men om vi tittar på våra val så kommer vi alltid titta på andra val än de lokala. Förlåt, jag är jättejobbig, men så är det.
Ja.
Motbevisa mig, motbevisa mig.
Ja, det ska vi kanske göra så småningom. Björn, vad tror du, lokalt eller globalt?
Den är svår, den frågan, men jag vill lägga till en annan dimension i det, och vi pratar om urbaniseringen. Och att urbaniseringen ökar internationellt. Men i Sverige så ser vi att det är åt andra hållet, att det går åt andra hållet nu. Vad tänker du om det, Stefan? För jag tänker...
Nu spänner Björn ögonen i mig. Nu försöker han sätta dit mig. Ja.
Nu måste du säga rätt sak.
Exakt. Du menar att det inte är någon urbanisering i Sverige? Jag tror fortfarande att urbaniseringen är... Det finns ju också en snack vi pratar om. Eller så här, vi börjar på något annat sätt. Alla undersökningar jag tittar på i orostider, speciellt i pandemin som har med corona att göra, så söker man sig ut i naturen. Alltså ut och promenera i skogen. Det ser jag också. Det ser jag också internationellt sett. Man vill promenera i en jävla skog. Liksom. Det är det man vill göra. Däremot så tar vi inte då hem skogen, som vi kanske pratade om för några par år sedan. Det vill säga vi ska ha stora krukor och vi ska ha improviserad skog i köket. Det har vi inte, utan vi ska ut i naturen. Det är en viktig faktor för många. Ja, så att, men man kan fortfarande åka ut i skogen fast man bor i en storstad, Björn.
Kan vara.
Ja, det tänker jag.
Menar du också att det här med biofilisk design eller arkitektur...
Så 2018.
Är det så 2018?
Så
det är borta.
2018. Ja, men så är det. Så är det.
Har vi också här en spaning på att julgranen kommer att försvinna?
Nej, det kommer inte göra. Nej, jag kompromissar inte om min jul, Mattias. Nej.
Men hur är det då med alla de här packlådorna vi ser som vi odlar i städerna? Kan vi slippa dem framöver?
Ja, det kan vi. När jag tar del av några av mina trendspanarkollegor, så pratar man faktiskt om den kurerade naturen, det vill säga parken är ju den som man gillar mycket. Så det, jag vet inte riktigt om det svarar på din fråga, Stefan, men jag kan tro också att det här egenodlade rödbetor, nej tack, det är bättre att någon annan gör det. Så kan vi väl liksom hålla de människorna vid liv så att de får lite tjäna lite pengar, eller?
Det bådar ju lite illa för träindustrin det här, och sådana här pallkragar har ju liksom blivit väldigt, väldigt trendigt att odla i, och en totalt ny marknad för vårt...
Är det så? Säljer man mycket pallkragar? Är det så?
Ja, men
är det det som lyfter hela träindustrin i Sverige?
Ja, inte bara det, men en del.
Jag är lite förvånad. Ja. Jag trodde det var lampskärmar annars.
Ja, just det. Ja, men det ska vi avhandla i ett annat poddavsnitt faktiskt. Aha, okay. När vi kommer in på byggvaruhandeln och så vidare. Vi har ju snuddat lite grann kring det här med cirkularitet och hållbarhet och de livsstilsförändringar som vi ser i samband med det. Vad säger du, Björn? Är detta en trend som kommer att hålla i sig, och vilken roll kommer trä i så fall att spela i det?
Absolut, jag tror att det kommer att hålla i sig, men jag ser också att vi pratar trender här. Och vi har ju trend Stefan med också. Men jag tycker man ser... Att det är en annan sak som håller på att hända. Det är inte bara en trend, utan här är en hel livsstilsförändring där man blir mer grundad, där du mer går tillbaka till liksom identiteten, det unika. Och det märker man när man pratar med yngre människor eller med människor som är i studierna, alltså som studerar, så märker man också att det här är ett stort intresse, ett otroligt stort intresse kring hållbarhet.
Är det lite av en generationsfråga, menar du, eftersom det är mycket studenter?
Ja, jag tror att det är en generationsfråga. Jag tror att när de växer upp så kanske de får en mer liksom nyanserad bild. Men nu känns det som att de är väldigt fokuserade. Jag är ute mest bland vad heter studenter som håller på med formgivning och design och så. Och man märker att det finns ett stort intresse kring de här frågorna hos dem. Det kanske är lite Greta-generationen, hon är lite yngre, men det är lite Greta-generationen där, just att man vill någonting mer. Och det här är inte bara Greta som står där, utan det känns som att det är en hel generation som vill ta hand om världen. Och det behövs. Det behövs i den värld vi lever i idag.
Och Stefan, om vi går till arkitekturen då, ser ni samma trender, att den håller på att förändras med de här nya livsstilsmönstren som vi ser?
Ja, men det vill jag nog säga, och att de här hållbarhetsfrågorna och hälsofrågorna blir allt viktigare, det är helt uppenbart, det tycker jag det möter man överallt. Och som arkitekt är man naturligtvis väldigt sugen, och när det gäller trender och sådana saker, vad det gäller det estetiska uttrycket. Och det intresset finns alltid, så att säga, att man vill göra någonting nytt och pröva någonting. Men så, i stort så är det nog så att intresset för trä till exempel, när vi kommer till cirkularitet och hållbarhetsfrågor, så är de väldigt centrala. Och jag tror alla stora arkitektföretag, jag vet att alla stora arkitektföretag sysslar ju med detta och har interna organisationer för att hantera den här typen av frågor. Och så har vi också. Så att i den meningen så är det ju väldigt viktigt. Och hälsofrågan kopplar ju också till detta i ett lite längre perspektiv. Vad har trä för betydelse, eller vad kan trä ha för betydelse för vår hälsa i våra interiörer, i våra rum, så att säga?
Ja, hälsotrenden, det vet jag, Trend-Stefan då, att det är ju någonting som du har pratat ganska mycket om. Att i och med den här pandemin som vi har över oss så kommer det att påverka både vår konsumtion och hur vi lever våra liv. Kan du utveckla det lite?
Jag undrar bara om man skulle kommentera på detta med hållbarhetsfrågan. Jag börjar med det, Mattias. Förlåt, jag tar över rodret.
Ja, absolut.
Jag ser ju också, jag hade ju en föreläsning för den här organisationen Svenskt Trä för några veckor sedan. Och då så fick jag prata.
Det minns vi.
Ja, och då fick jag prata om hållbarhetsfrågan. Och jag sparkar ju in en dörr som säger att, jag menar, hållbarhetsfrågan håller på att förändras. Det gör den verkligen. Och jag skulle vilja trycka på att, för jag håller kort, så frågan kommer att handla om, alltså det är flera saker. En sak som man kan säga nu, vi kommer ju sluta konsumera. Det är en sån sak som händer. Vi kommer sluta konsumera nya saker. Och det måste alla vara förberedda på, oavsett om man säljer trästolar eller någonting annat. Man måste vara förberedd på att ingen vill köpa dina nya grejer. Nummer två är materialfrågan. Alltså det som händer kommer ske på materialsidan. Jag menar, nu i veckan så läste jag om att Coca-Colas nya flaskor kommer vara i papper. Det är en produkt som är i eran industri. Liksom. Så att, och den tredje biten är ju det. Vad händer med liksom underground-rörelsen som Björn pratar om, det här liksom utanförskapet, när frågan ägs av de stora företagen? Är Vattenfall de goda killarna? Förstår ni vad jag menar? Är det de som driver energiförbrukningsfrågan, eller är det någon annan? Och det skiftet kommer ske. Så, jag har sagt det.
Vad ska de gå åt för håll då om det är så att de stora bolagen tar den frågan.
Du menar ungdomarna?
Vad ska vi mer... Ja, precis.
Jag tror att de kommer bli passiviserade. Alltså, vi kommer ju ha en långsam förändring i vårt samhälle, därför att alla vill göra hållbara produkter. Alla vill göra ett hållbarare liv. Så att ni som institutioner, alla organisationer, alla vill göra liksom så här långsamt, göra det bättre. Så den goda insatsen. Men liksom proteströrelsen blir konstig när Coca-Cola sponsrar Greta. Har de inte gjort det, men ni förstår tanken, det blir jättekonstigt. Utanförskapet finns liksom inte där. Så att det kommer bli bättre, ja. Och vi ska jobba för det, ja. Men som trend, ljumt.
Livsstilsförändring, ja.
så ljumt på hållbarhetssidan. Men om vi då tittar på hälsosidan, så har jag förstått på dig att där är det ganska hett.
Ja, det är verkligen, det kan man lugnt säga. Hälsofrågan är ju som den nya liksom, hållbarhetsfrågan. Det är det vi kommer att prata om. Så här. Vad äter vi? Hur mår vi? Hur kan vi äta bättre? Hur kan vi må bättre? Vi har stängt in oss. Jag menar, nu är det november. Vi har precis fått besked om att vi ska stänga ner hela Sverige igen ytterligare 3 veckor. Och alla känner så här, ett stort sjok av depression. Bara sätter sig på axlarna. Man bara orkar inte. Och det är också ett hälsoperspektiv. Hur mår vi mentalt bättre? Är det vackrare miljöer? En del säger det. Eller är det liksom så man kan ta på taktila miljöer eller något annat. Så att hälsan, ja, absolut.
Du menar också, kommer jag ihåg från när du pratade med oss senast, att våra konsumtionsmönster kommer att ändras ganska rejält. Ja. Vi kommer inte att bjuda hem så mycket folk längre. Vi kommer att se till det praktiska och det funktionella på ett helt annat sätt. Kan du utveckla det lite?
Ja, men det är ju det. Liksom hela... Alltså, trend har aldrig varit så otrendigt som det är nu. Jag får göra något annat nästa år, tror jag. Nej, men det är liksom, all den här ytan blir oviktig, och istället så vill vi hitta liksom rationella saker. Hur kan jag må bättre? Hur kan jag känna mig säkrare, tryggare och bättre? Alla de perspektiven är liksom grundläggande. Vi går tillbaka till, alltså, funktionen går före formen. Hur ska en dörr öppnas? Ska den öppnas med ett handtag eller inte? Ja, det är vi inne på Stefans område. Hur ska rummet liksom kunna kunna känna säkert, där säkerheten kanske är viktigare än mysigheten. Förstår ni vad jag menar? Liksom, visst kommer vi behöva kuddar fortfarande, det är inte det det handlar om. Men nu vill Stefan hugga.
Nu kan inte Stefan hålla sig.
Okej, varsågod.
Nej, men jag tycker väl den andra Stefan nu får ju dämpa sig lite, för tyvärr så tror jag, vi pratar mycket om att vi ska handla mindre, ja vi ska köra second hand, ja vi kör second hand, men vi beställer ju också hem via postorder,
ja, fast det är de andra.
5 stycken paket som ska gå fram och tillbaka, för bara vi bara ska ha i bästa fall det ena. Så att alltså det här att vi ska bli mer praktiska, jag tror lite att det är emot människans natur i någon mening, för att vi vill alla skapa oss ett uttryck. Du har ju inte den här din blåa skjorta bara för att du tycker att den var funktionell, utan då är den för att den passar ditt lite svarta hår.
Försöker han smickra sig till någonting här? Jag vet inte. Liksom.
Ja, men lite olika uppfattningar. Det är ju aldrig fel här i studion. Vi står ganska långt ifrån varann med coronaavstånd. Så att, Thomas, hade du något att lägga till på den här diskussionen?
Ja, jag tänkte bara det där, för det blir ju lite en fundering där om alltså, hur kommer det här hållbarhetsperspektivet in? Antingen så ska det ju vara en regler och riktlinjer, så här ska vi göra, eller så är det den fria människan som får välja. Men nu, vad vi ser är väl egentligen en liten kombination av det, att om vi har mål 2045 så ska vi vara klimatneutrala, vi ska ha en hög hållbarhet, vi ska nå de här Sustainable Development Goals som finns. Och då finns det ett ramverk, så här skulle man kunna göra. Men sen är det upp till egentligen var och en att tolka vad det här kan innebära. Och det går ner i olika branscher då. Och låt oss säga för träbranschen och för byggsidan här. Ja, men då har vi numera funktionsbaserade byggregler. Så de säger inte, ja det ska vara den här dörren, den ska vara så här stor, utan ja, men den ska fungera i det här, vi ska må bra i det här rummet. Så kombinationen egentligen av det här förändringarna, vi ser ett ökat intresse för hållbarhet kombinerat då med lite lagar och regler som pekar ut en riktning. Men och då är frågan om det är stater eller om det är de stora företagen som definierar riktningen. Lite vad Stefan var inne på förut.
Stefan, hade du något mer du ville tillägga om hållbarhetsresonemanget?
Nej. Men vad jag ville säga lite, som vi hoppar över kanske lite för snabbt, det där vår estetiska syn på vår tillvaro, om vi så använder ett sånt komplicerat ord. Och vi vill koppla tillbaka till furu och blå furu och allt vad som fanns under 60-70-tal i våra gillestugor. Det som är intressant nu, det är ju att många av oss ser ju det här som någonting skräckinjagande. Men å andra sidan så ser vi ju väldigt mycket nya spännande interiörer som är mer eller mindre komplett uppbyggda av trä i olika, ja, den här KL-trä och plywoodskivor som man klär hela interiörerna av. Så det finns ju otroligt mycket, för den som är intresserad går man in på Pinterest och söker lite på, så finns det hur mycket bilder som helst. Så det är ju en väldigt verklig stark trend. Hur länge den kommer att hålla i sig får man väl se, alltså hur mycket trä vi faktiskt vill ha. För det finns ju undersökningar också som visar att när man har gjort tidigare studier, hur relevanta de är kan man diskutera naturligtvis. Men det kanske är bra att ha ett stort inslag av trä, men man kanske inte bara vill ha trä. Det vet jag egentligen inte, men de frågorna finns.
Där har jag en fundering där, Stefan, kring just det här med furun och överexponerat trä. För på 70-talet så hade vi också en sån år, 70-80-talet, där man använde mycket furu och mycket trä. Och det vart ju som ett bakslag efter det, att man inte ville ha trä, att man tyckte att gulna trä var ett problem och så. Hur ska vi komma ifrån det den här gången, när vi ser att det blir mer och mer träinteriört? Kommer vi att få liknande bakslag? Eller kan vi göra någonting för att bygga på det, för att göra någonting förändra? Har vi lärt oss något?
Nej, alltså jag tror att våra önskemål att att det finns någonting som heter nytt och som är någonting annat än det gamla i sig är ett självändamål, kanske svårt att säga, men det är någonting som vi driver oss av, som vi alla påverkas av. När vi får ser någonting nytt så blir vi fascinerade. Och det innebär ju att den här trenden, ska vi säga, med träinteriörer, den kommer någon gång framöver och svalna, så att säga. Men användandet av trä som byggmaterial konstruktivt och även i interiörer i olika, vi ser ju hur mycket den används och hur enkelt och bra ni gör för interiöra ändamål som bokhyllor, receptionsdiskar och så. Det tror jag kommer att få, men det kommer att svalna. Men trä kommer att finnas kvar som ett viktigt byggnadsmaterial, det tror jag.
Jag tror ni kommer göra kläder av trä. Det är det som är framtiden.
Nej, det tror inte vi.
Ja, men det finns väl redan. Man gör väl på cellulosa.
Ja,
absolut. Av biprodukterna till det vi bygger hus av så kan man mycket väl göra kläder. Det tror vi också.
Men också det här nu när man börjar 3D-printa saker, så finns det ju projekt som ju ni är delaktiga i och vi också, där man ju försöker hitta hur man kan skriva ut med cellulosa produkter och så. Det gäller att hitta något bra så att det fungerar i ett helhetsperspektiv, så att säga, men utvecklingen är på gång.
Jag skulle vilja leda in diskussionen lite grann på trä och hälsa och välbefinnande. Och Thomas, jag vet, du har ju varit med i den typen av forskningsprojekt och samverkansprojekt. Bland annat projekt som heter Wood to New. Du skulle kanske kunna berätta lite mer om vad det är för någonting och vilka slutsatser ni drog i det projektet.
Precis, nej, men det ska jag gärna göra. Och det kopplar ju an till den här diskussionen som vi precis har haft. Det här om användningen av trä. För vi har ju trä i våra interiöra miljöer. Det kan vara som möbler eller som golv eller som väggpaneler eller så vidare. Men samtidigt så finns det ju vissa krav, förväntningar på hur en inomhusmiljö ska se ut. Om det ska vara ett visst ventilation i den, det ska vara ett visst ljusinsläpp, det ska vara en viss utseende så att man fungerar bra där. Och det här projektet som du nämnde, Wood to New, det fick vi som en möjlighet att göra för att se, ja, men vilken roll har trämaterialet i de här olika aspekterna? Alltså, hur känns trä? Hur ser det ut och hur kan det bidra energimässigt också? Så vi hade 6 olika områden vi tittade på. Ett som var, finns det lagar och regler som begränsar? Alltså, finns det någonting som är en begränsning här? Och då tittade vi på ett antal europeiska länder och såg väl att det finns egentligen inte det, eftersom det är andra delar som styr. Och vi har de här funktionsbaserade reglerna, så att trä kan man använda. Vi tittade på trämaterialets inneboende egenskaper, för det är ju ett öppet material. Så att det kan ju ta upp fukt och avge fukt. Och fukt är ju egentligen bara en form av ett energitillstånd. Så genom det så kan ju en träbit fungera som en typ av värmeväxlare. Man tillför lite ånga och så blir det vatten och så avger den värme. Och då får man ju en påverkan på hur både energiförbrukningen men också inomhusklimatet, alltså temperaturen i ett rum. Så det där har man ju sett att det skulle man ju faktiskt kunna använda trämaterialets öppna egenskap. Vi tittade också förstås då på att träet, det är ju ett levande material, det innehåller ju massa olika ämnen. Och vad händer när man bygger in det i en byggnad? Ja, då avger den ju ett antal ämnen som då enligt vissa regler och riktlinjer då är för höga. Men efter några månader så är de nere på rätt nivå. Och de boende som vi studerade var 15 nybyggda hus med trästomme. De var väldigt nöjda med sitt boende och miljön där. En del som är lite, som blev lite intressant, det var ju det här, om man nu tar in trä, skogen inomhus, inte bara till flytta skogen från landet och in i staden, utan in i huset. Kan man likställa en sågad trävara med skogen? För det har man ju tidigare sett att ja, men man mår bra av att vara ute i skogen. Man blir lugnare, stressnivåerna går ner. Är det likadant med en sågad trävara? Vilket vi i ett experiment kunde se att ja, men en sågad trävara är mer naturlig än andra. Och då var det några i gruppen här bland forskarna som ville säga, ja, men om vi tar det här ett steg längre och sätter in trämaterial i en vårdinrättning, kan vi få minskad stress och minskad smärta hos de som ligger där för rehabilitering? Och så gjorde man det här testet och kunde se att nivåerna just på stress och smärta, de var lite lägre än i de som låg i referensgruppen, i referensrummen då, som hade man säger normala rum. Och sen så såg man att det fanns en tendens till också att man hade en tidigare utskrivning. Alltså att du blev snabbare frisk eller inte det, men du var färdig med din rehabilitering lite snabbare. Inte för samtliga, men det fanns en tendens där i alla fall.
Och de här resultaten, Björn, de ska vi nu försöka ta vidare med ett jätteintressant projekt i Skellefteå också. Berätta lite om det.
Ja, precis, det stämmer. Det här med tidigare utskrivningar, det är någonting som har liksom fastnat hos de som har varit med i det här projektet. För cirka 2 år sedan tror jag det var, så startade ett konsortie i Sverige med både medicinska forskare, ekonomiska forskare och träforskare. Där man ville ta det här vidare och se vad kan det göra kring en omvårdnadslokal. Det är någonting som kan förändra ganska mycket om vi skulle kunna se den förändringen som det finns tendenser till. Men sen har det varit lite utmaningar kring det här med att få finansiering för ett sånt här forskningsprojekt. För det här har varit ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Och det har inte riktigt legat i ramarna riktigt för var man är i forskning i Sverige idag. Det är inte tillräckligt specifikt som en produkt. Det är inte så riktigt medicinsk forskning, utan det ligger någonstans där mitt emellan. Men vi har kommit fram nu till att vi startar upp en pilot på det här. Där Svenskt Trä kommer att gå in för att se vad det skulle kunna ge senare i framtiden. Och det vi då kommer att göra, det är att på Skellefteå sjukhus, som du nämnde, så kommer vi att sätta in träpaneler i identiska rum och se, kan ledtiderna gå ner?
Stefan, ni på White Architekten är också ett projekt i Borås som knyter an till det här.
Jajamän, det har vi. Och jag ska återkomma till det, men jag skulle gärna vilja göra en liten resumé, gå tillbaka lite. Det här med stress, som är någonting som vi pratar väldigt mycket och som vi alla känner i någon mening. Forskningen kring det tog ju fart, eller man började förstå de mekanismerna ungefär 1930-1940 eller någonting sådär. Och samtidigt så såg man ju att om man var ute i naturmiljö så kunde man sänka de här stressnivåerna. Och det första är riktigt verkliga beviset för att förhöll sig så är ju den här klassiska undersökningen som gjordes 1984. View through a window may reduce length of stay or something. I ett sjukhus i USA då. Och där det visas, där jämförde man 2 grupper, några som hade utsikt mot natur och de andra som hade utsikt mot en tegelfasad. Och det man då kunde få fram av detta, det var ju att de tog mindre smärtstillande, de som tittade ut mot det gröna, de klagade mindre, hade mindre smärta och också det här väldigt intressanta, de låg inte lika inne lika länge på sjukhuset. Och där finns ju ett enormt ekonomiskt incitament om man kan förändra vårdtiderna kring detta. De här kunskaperna som vi då genom forskningen har gett oss då. Vi ritade en psykiatrisk klinik i Göteborg på Östra sjukhuset där. Och just denna Roger Ulrich blev intresserad av det för att vi kunde visa på att andelen tvångsåtgärder mot de här patienterna minskade relativt när de bodde på den gamla sjukhusområdet och när de flyttade till det nya. Och vilka var då mekanismerna för detta? Ja, då finns det en del från forskningen. Det som man normalt brukar kalla evidence-based design. Det vill säga att man ska basera sin design, sin utformning på det, vad forskningen säger. Och då kunde vi se att det här sjukhuset då innehöll många av de här utformningsidéerna så att säga. Och när vi kom till nästa sjukhus i vår serie av olika psykiatriska sjukhus så var ju trä en viktig ingrediens i detta, i vår gestaltning. Som kändes väldigt cozy, hemmavant, trevligt och så vidare. Och som man kanske ville berika de här ganska kala miljöerna som vi ofta har då. Och i Borås innebär det att vi hade en väldigt stor diskussion under många år med vår beställare. Kan vi använda oss av trä här? Och då finns ju många aspekter. Kan vi göra det ur hygiens aspekt? Kan vi göra det ur brandaspekt? Hur klarar sig när det kommer till vandalisering och sådana saker? Och då så har vi lyckats få igenom det där. Och då har det ju varit vår tanke att med en del av den här forskningen som Thomas beskrev då, bland annat en undersökning på Sankt Olavs hospital i Trondheim, där man ju fick sensationella resultat på en väldigt, kan man säga, inte så väl genomförd studie kan man säga, eller väldigt enkel om vi uttrycker oss så. Och då var förhoppningen att vi i Borås skulle kunna göra en större undersökning där vi hade möjlighet att ha samma personal, samma utsikt och bara skilja på huruvida vi hade trä i interiören eller inte. Och nu sitter vi i olika sammanhang och försöker få till den här studien och jag hoppas fortfarande att det ska gå i lås då, för det vore ju väldigt intressant att se om det förhåller sig på det här sättet. Vilket vi arkitekter kanske på ett intuitivt sätt har trott att så här förhåller det sig. Om det sen förhåller sig sen, det är på det sättet, det är det vi ska se genom forskningen. Och som jag står ju med fot i forskarens värld och den andra i praktikerns värld. Och det är ju enklare att vara praktiker och säga detta fungerar än att vara forskare och säga att detta fungerar.
Ja hörni, vi börjar närma oss slutet på vårt lilla samtal här. Trä, hälsosamt och trendigt, det var rubriken. Jag tänkte vi går lite laget runt här. Björn, är trä hälsosamt och trendigt?
Jag tror absolut trä är hälsosamt och trendigt. Men det är, jag är partisk i frågan också eftersom jag jobbar med det. Så, att, så jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Trä absolut med sin hållbarhet och det är ju självklart. Men just att vi har tagit in den här hälsoaspekten tror jag kan i framtiden också vara otroligt intressant. Och där vi kan se, jag tror att vi kommer se mycket mer forskning på det också. Att det är så unikt i sin gren, det tycker jag är intressant.
Mm. Thomas, trä, hälsosamt och eller trendigt?
Ja, men det är väl den utvecklingen som jag har sett är ju att de här tre delarna i hållbarhet, då har det varit mycket fokus på ekonomisk hållbarhet om man ser på företagandet. Och sen nu de senaste 20-30 åren kanske så har miljömässig hållbarhet kommit in. Men framöver så kommer då den sociala delen och vilken roll har trä där? Alltså kan man ha den här hälsodelen utav trä också? Det är det jag ser. Så ja, trä är alla tre delarna i hållbarhetsbegreppet.
Mm. Stefan, samma fråga till dig. Hälsosamt och trendigt?
Ja, trendigt och hälsosamt. Trendigt i... ja... Och det är en positiv mening. Det inspirerar väldigt många av oss nu. Jag tänker på en sån här gammal klassiker som måste ha en renässans nu som Norrgavel till exempel med sin möbelproduktion. Det är fantastiskt fint, har varit länge. Så att det tror jag absolut kommer att finnas kvar. Och det inspirerar oss arkitekter fortfarande, kommer att göra det över lång tid. Hälsa, absolut. Nu på White så försöker jag, vi får se till om det blir någon artikel eller debattgrej där jag skriver, vad har arkitektur med hälsa att göra? På ett väldigt stort plan. Och det menar vi på att det har en väldigt stor, eller kan ha väldigt stor hälsoeffekt. Och inte minst när vi börjar prata de här sociala frågorna till exempel, och även inte minst när det kommer till mat och sådana saker. Hur hanterar vi det här med i våra skolor, överallt och sådana saker. Så att, ja, detta kommer att hänga kvar. Och vi ser många fina miljöer. Också miljöer nu, vi pratar ju väl om det här i Lindesberg, hälsocentret där man ju använder trä väldigt mycket, både interiört och exteriört, och där man har både bostäder och vårdcentral och sådär. Ju väldigt intressanta saker. Sen är det ju så att om vi träffas igen kanske om 5 år, då vet vi lite mer, då ser vi vad den här forskningen har gjort. Och dels så finns ju den här, ska vi säga, i någon mening fysiska beskrivningen som man fokuserar rätt mycket på i Skellefteå, om jag har förstått det rätt. Det vill säga att mäta alla de här saker med fukt och emissioner, vad det kan betyda. Som arkitekt har jag ju kanske främst använt trä som en slags visuell sak. Och därför är det ju, tycker jag som arkitekt, att det är väldigt intressant om man också kan fokusera på den delen och forska på den. Kanske så behövs mera otraditionella medel, jag vet inte. Men att även försöka nå lite djupare i den frågan. Vilken betydelse det kan ha för vår hälsa.
Ja, och jag inser ju nu att jag tar en väldigt stor risk. Men jag är beredd på den. Men jag ger sista ordet till dig, Trend Stefan.
Du sitter där med knappen och stänger av mig snart.
Den där berömda mute-knappen.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tänkte två saker, eftersom jag får titta på framtiden så här väldigt och liksom spekulera. Dels så tänker jag att trä som material i kompositer är jättespännande. Alltså trä som, där man har trä på ett annat sätt en plank, liksom. Förstår ni vad jag menar? Jag berörde textilierna. Det finns ju massor med olika sådana här grejer. Vem vet, vi kanske kan göra bilar av trä. Vi kanske kan äta trä. Alltså det kanske händer andra saker med materialet trä som vi inte tänker på idag, självklart. Liksom. Det är det ena. Och jag tror att det finns absolut en stark framtid för trä. Man ser det är ett väldigt positivt associerat material. Man bara automatiskt gillar det. Nu lägger jag på min kulturella kontext här, men man gillar trä. Men nummer två är ju att hela den här industrin, ni behöver fan gå hem och göra en läxa. Nu kommer mute-knappen. Nej, men jag tänker på, hur kan vi tycka att det är värt att betala 200 000 kronor för en säng? Jo, och det är ju för att hela sängindustrin har ju talat om för oss att du sover dåligt, och sover du dåligt så mår du så här, så då har du psykisk ohälsa, och därför behöver du köpa en säng för 200 000 kronor. Alltså, det är ju liksom hela sängindustrins grej, och de har samlat sig kring den här sanningen att sömn gör att jag mår så här hälsosamt. Eller alla dessa fönsterföretag. Varför ska vi ha så stora fönster på alla kontorsbyggnader? Det vet kanske Stefan, men varför ska man ha så mycket ljus? Varför är det så bra? Jo, det är för att man har bestämt sig. De här tjejerna från Ulricehamn som gör vinylgolv, jag behöver inte nämna några namn. Varför är plastgolv så himla trendigt? Jo, det är för att man har bestämt sig. Det behöver den här industrin göra. Ni behöver hitta liksom de här orden. Du kommer att må sjukt bra, Mattias, om du bor i trähus med träkläder och du äter din träsallad till lunch. Då kommer du att må fantastiskt. Och då tänker man, shit vad är mycket bättre jag kommer må än vad Björn Nordin mår. Så tänker man. Och då vinner man.
Ja, äta trä. Det får alltså bli sista ordet i den här diskussionen. Jag visste att det skulle gå dit.
Svensk trä får väl tugga i sig budskapet.
Aj, aj, aj. Ja, vi avslutar där. Ett jättestort tack till alla som har varit med. Thomas på Zoom och ni andra här i studion. Och inte minst till dig som har hängt med hela vägen och lyssnat på det här. Och om du bara tyckte att det här var lite intressant, då tycker jag faktiskt att du ska gå in på sociala medier och där ska du söka upp Svenskt Trä och börja följa oss, för vi publicerar mycket spännande och intressant information hela tiden när det gäller trä och träprodukter. Tack så mycket för idag. Hoppas att vi ses och hörs snart igen.
Tack, tack.
Tack.
Tack. Tack.